Välkommen till podden Framtidens bolag, en podcast om dagens problem och framtida lösningar. Dagens datum är den 23 september 2022. Idag ska vi tala om varför vi startar denna podcast bland annat. Medverkar idag gör Jonas och Erik. Varmt välkomna, nu kör vi! Fantastiskt Jonas, här är vi, första avsnittet.
Nu är vi här,
ja, äntligen. Hur känns det?
Känns pirrigt. Ja. Det blir bra.
Det är klart det blir.
Det blir ju så. Det är ju alltid där när man ska prata om saker och hur man tänker och hur man resonerar.
Men i grund och botten Jonas, det här är ju det vi gör varje dag. Ja. Det vi egentligen gör nu är att vi sitter oss och pratar in i ett par mikrofoner med ett par lurar på oss istället för att bara vara i ett mötesrum. Dialogerna är de samma. Kreativiteten kommer vara likadan.
Precis, så är det ju. Jag menar, vårat korridorsnack här på jobbet och även där man umgås socialt, det är ju väldigt ofta här det landar. Mycket filosofi som landar oftast i teori som faktiskt finns vetenskaplig forskning och sånt på.
Precis, och det är där vi ser fram emot att kunna prata om i den här podden. Och idag då kan man väl säga att vad vi har att hålla oss i är ju ett körschema som ser ut enligt att vi kommer prata om ett par spaningar vi har. Sen kommer vi prata om veckans lärande. Sen har vi ett huvudtema som är varför kör vi igång den här podden överhuvudtaget. Och sen har vi lyssnarfrågor som av förklarliga skäl kanske inte kommer vara så många idag eftersom att vi gör första avsnittet. Vi har inte fått in några frågor än. Och sen tackar vi för oss och kommer vara på återseende nästa vecka. Så nu kör vi. Den första delen då, det är spaningar. Vi har två stycken idag. Och spaningar har ju vi egentligen hur många som helst. Men det gäller ju att göra det lite lättförståeligt för er som lyssnar. Och vi ska ju spela in många avsnitt, är ju tanken. Så att idag kommer vi börja med att Jonas kommer leda oss in lite grann på en spaning han har kring visualisering. Så att jag släpper över lite till dig Jonas och börja.
Yes, tack. Det är ju lite där när man har jobbat länge i branschen med, jag är ju utvecklare i grunden men också mot användarna. Och det blir ju där främst när man ser kodbaser och hur man tar sig in i kodbaser. Ett sätt som hjälper mig är ju väldigt ofta att visualisera det.
Yeah.
Det är inte bara kodbaser, det är ju kommunikation. Det är ju arbetssätt.
Yeah.
Det är ju hur teamet jobbar. Och viktigt här är också att få med mottagaren av informationen.
Verkligen.
Oftast kunder eller deras ännu hellre då, slutanvändare.
Yeah.
Och det är väl oftast därför det finns vissa verktyg hjälper ju här och vissa metodiker kan hjälpa ibland. Men det mest kraftfulla är egentligen att gå ifrån datorn och ställa sig vid en whiteboard med användarna. Yeah. Och rita och gissa tillsammans då. Och det är ju dubbelbottnat, man får ju också mer information om verksamheten. Man får ju också mycket mer information om vilken person man har att göra med.
Ja.
Eller vilka personer. Här är olika nivåer. Och idag i digitala världen så sker ju oftast mycket via datorn. Man kanske sitter hemma i en skrubb när man jobbar. Eller så sitter man på kontoret på sin plats. Och det är ju mycket nu post-covid där världen befinner sig. Man har blivit bekväm. Man sitter mycket hemma.
Ja.
Man kanske som jag har byggt ett kontor hemma.
Ja.
Och nästan har en bättre arbetsplats hemma.
Och då Jonas, är det ett problem när man tänker det här du pratade om innan då, att man gärna vill visualisera på en tavla? Hur
ja, men
du
precis. Det blir ju då en liksom tillkortakommande där man inte kan gå ifrån datorn med kunden. Och jag menar, jag sitter hemma och arbetar på en plats av 2x2 meter. Visst, jag har en whiteboard, men det är inte så att jag har en kamera på den.
Nej.
Utan jag har ju valt att gå in i det digitala helhjärtat då. Så jag har ju skaffat utrustning och ritplatta i datorn för att kunna leda.
Hur funkar det då?
Beroende på vissa verktyg. Jag har äntligen börjat hitta hem där.
Härligt.
Där det faktiskt i kommunikation med kund blir väldigt obehindrad dialog. Vanligtvis så fastnar man ju oftast i verktyg. Men jag brukar se verktyget som väldigt sekundärt. Det viktigaste är kommunikationen.
Ja.
Och att få kontakt med användarna. Oj. Grund och botten är att visa vem man är. Också då våga erkänna sina brister framför andra människor. Och i dialog komma vidare. Det digitala verktyget gällande som en digital whiteboard. Och i vissa fall, så det finns massa olika verktyg här. Men det kraftfullaste är att egentligen inte förbereda sig så mycket. Och bara ta dialog och sen tillsammans visualisera.
Mm.
Jag brukar säga att man tar med sig användarna och så går man in och skissar och gissar i ett rum.
Mm.
För det är lika viktigt att de gissar.
Och i det här fallet så är det så att du nu tränar mycket på att vara i det digitala rummet då, med andra ord. Inte bara det fysiska rummet, utan även kunna driva en kanske en workshop eller insamling av material och visualisering i det digitala rummet.
Ja,
eller hur?
Precis. Jag brukar tänka som att ta med användarna på en resa till saker som de inte visste att de visste.
Mm.
Med olika övningar. Oftast brukar jag ju ska man säga, i den analoga världen så gillar jag ju mycket lappar och lappövningar. Och att visualisera. Men när det där inte riktigt finns på plats så finns det ju verktyg som gör det.
Ja, det är bra.
Och det finns också verktyg som gör att man på egen hand kan skriva lappar som döljs under en viss tid. Och sen så kan man ta fram dem när alla. Det brukar vara väldigt populärt i till exempel retrospekt.
Mm.
Retrospektiv. Och här beror det på vilket sätt man och vilken form man arbetar med i sitt team till exempel. Men det är väldigt kraftfullt att ta med flera personer här.
Och jag tänker, det här med visualisering som du pratar om, det är ju användbart, eller hur, i många sammanhang. Jag tänker, men vi pratar ju mycket om också visualisering av vår egen organisation, eller hur?
Ja,
kan
precis.
Man använda samma verktyg för det?
Precis, och det kraftfullaste här, och där man kan tänka då på sin organisation, det vill säga hur arbetar vi tillsammans och hur får vi till våra arbetssätt internt?
Exakt.
Man får inte glömma att teamet för en leverans, det är ju ett team i teamet.
Yep.
Så det finns ju en större aspekt här där man tittar på hela verksamheten eller kanske i sin enhet då.
Jajamän.
Och där brukar man ju oftast ha kanske en ledningsgrupp. Och de har ju lika mycket kraft av att visualisera. För visualiseringen ger ju också ett sätt att det blir en tydlighet och det blir ett, vad ska man säga, ett lättare sätt att ta ansvar för något.
Mm.
Vi får inte glömma den här, som du brukar säga, tydligast vinner. Det blir ju verkligen att vet man vad man ska göra och man är överens, det vill säga man har en accept från gruppen, då är det mycket lättare att leda det arbetet.
Så är det. Så är det. Ja, vad spännande. Det är otroligt spännande. Och det som jag tänker mig också, att de här verktygen, en möjlig fördel med dem då, det kan ju vara att man får det dokumenterat på ett bra sätt. Sen förstår jag att det också finns en eventuell baksida, det är ju att förr i tiden i alla fall så pratade man ju en del om den digitala frysboxen, att saker kunde försvinna i
just
den
då
digitala världen. Att många var ju varma förespråkare för analoga tavlor, om man nu säger så. Och det är klart att det har ju börjat utmanats mer och mer. Och det är nog viktigt att fundera på hur man ska undvika den så kallade digitala frysboxen, tänker jag, när man jobbar digitalt då.
Verkligen, och det där tänker jag, man brukar ju tänka, man har hellre ett fungerande team än en fungerande metod. Och det är just det här att hur samarbetar man? Så jag menar, en digital artefakt, om vi säger så, en dokumentation eller säg en backlog som inte används, det är ju väldigt negativt.
Ja.
Så det handlar ju om att hitta ett sätt som funkar för teamet.
Ja.
Jag brukar också tänka, man kan inte ta ett verktyg och kasta på ett team och säga, utan teamet själv måste testa sig fram och hitta sitt verktyg.
Ja.
Precis som ett arbetssätt.
För jag kan tänka mig att ganska många känner igen sig där. Jag gillar ju det här med visualisering väldigt mycket. Jag gillar digitala verktyg och jag gillar analoga. Jag ser kraften i olika, i båda så att säga. Men jag förstår också att
det är ju en kombination.
Att det är lättare idag när man jobbar hybrid att det blir digitala verktyg. Och jag sitter här och flinar lite grann för att jag tänker på hur många av oss har inte 70-11 boards upplagda på olika ställen som vi kanske inte så frekvent använder. Det ligger massa fina lappar där, men det är det. Då kommer man ju tillbaka till det du sa. Det gäller att faktiskt använda grejerna, eller hur?
Precis, och det var lite där. Och det blir ju så i den digitala eran också, att folk går och testar men det här verktyget och det här kom. Och sen finns det ju plattformar som försöker samla all typer av dokumentation.
Just det.
Men man landar oftast vid att det är dokument man samlar.
Ja.
Det som jag pratar om nu är att kunna visualisera och se dokumenten i någon form av kartbild. Man skulle kunna zooma ut på och se hur mycket mängd man har. Man kan zooma in på detaljer. Ett exempel som jag har i närtid är ju att där vi har ett arbetssätt där vi har landat i ett verktyg för att visualisera. Och där jag känner kraften i att kunna zooma ut för att kolla på liksom hela kartan.
Just det.
Så att alla, även oavsett övning, vet att det är den här stor mängden vi har att förhålla oss till. Sen zoomar vi in på en del. Och då känner jag att då får man med sig användarnas och även användarna i mötet då, fokus.
Du visar ju med ett kraftfullt verktyg precis innan vi gick in i mötet här, eller i podden rättare sagt, som såg häftigt ut, som jag också blir nyfiken på att du ska lära oss lite mer av kring framöver här, hur vi kan till exempel eventuellt visualisera vår interna organisation, vårt affärsområde här till exempel. Det ser jag fram emot.
Och grunden och kraften är ju att obehindrad dialog. Och
det är så är det ju. Det är viktigt. Det är viktigt. Och det är väl en del, är det inte det? Är inte det en stor del av visualiseringen egentligen att det ska ge dialog, samtal mellan människor när man tillsammans ser på någonting?
Ja, och jag skulle säga att det är först då de flesta förstår vad vi pratar om. Alltså det är ett sätt att hålla tråden.
Ja.
Ett sätt att hålla fokus.
Ja.
Och det är också viktigt här i dialog. Det är ju en pedagogisk dimension in i verktyget. För verktyg löser inte våra problem.
Nej, de kan hjälpa oss.
Mm.
Ja, det är sant. Verktyg kan väl även ibland hjälpa, men det är väl ett annat ämne. Jag tänkte, det är jättebra. Spännande. Och frågan är, vad är det något mer? Är det någonting avslutande som du skulle vilja säga här om just det här området innan jag studsar vidare till nästa spaning?
Jag tror ju det är en reflektion jag har själv är att framtidens arbetssätt kommer mer också kantas av olika typer av dialog. Både att dokumentera just för att det ska bli tydligt, det vill säga tydligt till exempel guidelines och sånt. Men dialogen när den väl sker och hur man gör den behöver mer gå utifrån workshop-synsätt och visualisering. Det tror jag.
Mm.
För då får man med sig fler användare och eftersom att dialogen är det viktiga så tror jag mycket på det.
Ja, och det man kan avrunda med då i så fall, om jag tolkar dig här rätt, är ju att visualisering kan ju också vara en väldigt viktig del i att skapa samsyn och vad ska man säga, gemensam riktning, kompassriktning, eller hur?
Ja, och vi brukar prata om den kollektiva intelligensen där också. Ja,
och det kan också hjälpa till när man visualiserar. Då.
Ja, då för mig är det äntligen då jag kanske förklarar vad jag menar.
Jag förstår det.
Så.
Spännande. Det finns ju mycket som helst att prata om här. Och så här är det ju. Det kan vara så med den här podden att vi genom de här spaningarna och dialogerna så kan det mycket väl vara så att i ett senare avsnitt så kommer vi fördjupa oss mer inom vissa delar som kommer upp här. Och det kan ju även vara så att förhoppningsvis sen dyker upp lyssnarfrågor som gör att vi märker vad vi ska fördjupa oss ytterligare i.
Ja.
Men då gör vi så att vi stöttar vidare.
Verkligen. Jag vill bara tillägga att man får gärna kontakta mig på till exempel sociala medier. Om
Absolut.
Man vill diskutera sånt där.
Absolut. Det är bra det. Och då så är nästa spaning som vi ville prata lite om, det är ju frågeställningen egentligen. Ska vi verkligen driva projekt? Ska vi ta saker framåt i projektform? Och då är ju egentligen frågeställningen ställd så att ja, vi kan resonera kring det. Är det så att vi ser stora fördelar med projekt eller finns det faktiskt också nackdelar med att driva saker i projektform? Det är väl någonting som vi tänkte prata lite om nu då. Och om jag ska börja den lite grann så tänker jag att det finns ju saker med projekt som är kraftfullt. Det är ju ett sätt att paketera någonting, och få tala om visualisering som Jonas och vi pratade om innan här, så kan det vara ett sätt att göra det tydligt. Man får tydligt uppsatta mål för varandra i det liksom, vad ska man säga, projektteamet som jobbar. Det kan kännas effektivt och häftigt liksom, och kul att man har en gemensam målbild, en gemensam resa att ta sig fram till, så att säga. Och det är ju troligen därför det är så många som gillar att driva saker i projekt. Men jag tror ju att det också finns potentiella baksidor med att driva saker i projekt. Eller åtminstone så här. Åtminstone så ska man nog vara väl medveten om man är en organisation som driver mycket i projektform, så tror jag det är väldigt viktigt att man funderar på hur och vad påverkar det när det gäller den beständiga förändringen i en organisation, så att säga. Det är ganska vanligt att man driver många typer av projekt, men det här med förändringsprojekt är ju en vanlig sak att man driver. Man kanske driver så här initiativ i projektform. Nu ska vi bli mer på det här sättet. Eller nu ska vår organisation ta in det här eller göra så här. Och då är det ju populärt att paketera det i ett projekt och så driver man det. Men frågeställningen där som jag ställer mig frågan då är ju, är det lämpligt att driva det i projektform? Eller finns det kanske andra sätt att göra den typen av förändring? För det som är viktigt om man vill uppnå en beständig förändring, det är ju att det, kan man säga, fastnar i organisationen. Och då skulle jag väl vilja säga, och min tro där är väl att då kan ibland projekt till och med vara skadligt. För att kickar man igång massa projekt, då belastar man organisationen med dem och tynger ner den. Och sen när man väl är färdig med projektet så andas folk ut och känner att de är klara med projektet. Och sen så går man vidare till nästa sak. Men i grund och botten har man egentligen inte fått en beständig förändring i organisationen som man egentligen vill ha. Man kanske har knuffat saker framåt, man kanske har bockat av en checklista eller en bräda eller liknande, liksom flyttat saker från ett ställe till ett annat. Men frågan är, har man uppnått syftet och resultatet med det här projektet? Vad tänker du, Jonas?
Jag tänker att det finns många delar just i projektform, för att i min tankevärld med projektform så är det ju någon som sitter och funderar på hur man ska lösa någonting när man skapar själva projektdefinitionen eller mål och visioner.
Så är det.
Och det kanske är tre personer. Medans jag tror ju, som du säger, på det här med förändringen bestående. Säg att man ska göra en kulturförändring och man gör en initiativ på att folk ska ut och löpa, säger vi.
Mm.
Eller att man ska få bättre kodkvalitet.
Yep.
Och då gör man ett initiativ och sen har man vissa pilotprojekt som kör de här initiativen.
Yeah.
Och man har agila coacher och sådana saker. Och kodkvalitets tech lead, säger vi. Men sen försvinner den där initiativet eller tar slut på pengar. Då kan det, som du säger, lätt bli att folk pustar ut. Och då kan man ju fundera på vad fick vi ut av det.
Yep.
Så jag tror ju, beroende på, nu sitter jag i ett projekt där man testar liksom nya arbetssätt och sådana saker. Och om vi i det här projektet inte har ett sådant resultat, då är det svårt att få till en förändring stort. Då.
Ja.
Men det handlar ju om, som jag sa förut, med visualisering och tydligast vinner. Och det här med dokumentation och den här frysboxen du pratar om. Det handlar ju då också om att de som är i de här initiativen eller projekten ser till att lära andra istället för att kanske göra klart projektet. Alltså det är ju lärandet här och insikterna som man måste då sprida, tänker jag spontant.
Ja, men ja, det är jätteintressant. Och jag tänker att och egentligen så är den här spaningen handlar ju inte enbart om att säga att det måste vara alltid fel att driva projekt. Men ibland och många gånger känns det som att det är någon sorts de facto standard att göra allt i projektform. Man kickar igång projekt X, Y, Z och 150 saker till. Och sen så gör man organisationen ganska trött. Och det som är problemet är som sagt att det blir inte beständiga förändringar. Och det som jag tänker är intressant då istället att tänka på, det är ju, vi jobbar ju mycket med någonting som heter system thinking, som vi kommer få anledning att prata mer om och fördjupa oss mer i framtida poddar. Men om man tittar utifrån det perspektivet med den linsen på sig, så kan man ju tydligt se att en organisation, man behöver jobba mer med att designa om organisationen så att för att få se de beteenden man vill se, så att säga. Och då räcker det inte, tror jag, med att bara driva ett projekt. Sen kan det vara andra saker där ett projekt funkar bra, för att då kanske det finns ett start och ett stopp som är väldigt naturligt. Och då kan det ju finnas en poäng, så att säga. Men jag tror man ska fundera, och jag tror det är bra för en organisation och viktigt för en organisation att ha andra verktyg i lådan än projekt och också insikten om när och inte.
Men kan det också vara så att, som du sa i början med det här definitionen av projekt, för jag inser själv också att när man tillsätter ett projekt och att det ska göras, så tillsätter man oftast vissa individer eller roller eller personer.
Ja.
Och det kan vara väldigt starka personer som ingen lyssnar på och inte lär någon. Vi pratar ju om det här, att olika typer av människor som samlar på sig information eller de som sprider kunskap. I förändringsarbete så är det nog mer viktigt att gå ut och prata med alla människor.
Absolut. Det tror jag också.
Och man landar oftast i att ett projekt och så ska man bli klar och så finns det en deadline och så finns det ett slut och så finns det en budget.
Precis. Och då kommer du in på viktiga sådana parametrar med ett projekt. Alltså, ja. Och då kommer vi in på en annan viktig fråga som vi kommer prata mer om vid andra tillfällen också. Men det är ju mätande.
Mm.
Och någonstans så är det ju så att ett projekt har ju någon form av mätningar som berättar om det blir framgångsrikt eller inte.
Ja.
Och det är klart att det kommer påverka hur de som är i projektet beter sig. Det kommer göra att man vill ju alltid bli färdig med sitt projekt oftast ja. I tid och inom budget. Och sen om det kommer på bekostnad av andra saker, det bryr man sig inte så mycket om. Det är därför det är väl bra poäng där, ytterligare en anledning med projektets eventuella utmaningar. Det riskerar ju att suboptimera någonting väldigt ja. Mycket istället för att se och försöka lösa hela problembilden så att säga.
Och problemet som jag känner också när man driver sådana förbättrings till exempel grejer, det är att det är en viss klick människor som blir bättre. Och det är de som är med i projektet.
Ja, så kan det vara också. Ja.
Och om de inte är tillräckligt, vad ska man säga, coachande för att lära och dra med andra och hela tiden tänker så, då blir det lätt som att de har fått en någon form av kompetensutbildning tillsammans, men resten har inte hänt något. Och Nej. Då pratar vi om det här med dokumentation och frysbox. Och jag anser att det mesta som landar på Wikipedias internt som man inte tittar på, det blir ju den här frysboxen.
Ja, det är stor risk för det i alla fall. Jag håller med.
Och då brukar man ju tänka att dokumentation som inte används är ju waste enligt vissa teorier. Då.
Så är det ju, absolut. Absolut.
Så att där är väl jag en väldigt som förespråkar att dialogen är viktigare än dokumentationen.
Ja, ja.
Till mångt och mycket. Men det beror ju helt på vilken typ av företag man är och hur stort. Och... Men det är väl lite, det är väl människor som oftast driver.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och det är klart att ur ett projekt kan det ju komma användbar och bra dokumentation. Det kan ju vara en slutprodukt av ett projekt som är användbart. Men det gäller att det används då också.
Det beror ju på vad man dokumenterar. Säg en kodbas. Istället för att dokumentera varje metod så kanske du ska dokumentera varför har vi det här tankesättet.
Ja, ja.
Varför har vi sett så här? Vi har sett de här hindren. Tänk på det här. Och kommer jag in i ett nytt projekt eller och säga att ett projekt skulle lämna efter sig, kan jag läsa deras takeaways så är det viktigare.
Att precis, det kan absolut vara så att det alltså är ett sätt att få projektet att leva vidare. Så att säga.
Ja.
Men samtidigt då, så om man tittar på potentiella och eventuella andra sätt att driva arbete eller driva saker framåt i en organisation som kan vara mer beständigt, så är det ju, tror jag, att jobba och spela det som man kan kalla det infinita eller det eviga spelet. Man spelar egentligen ett spel som inte handlar om att det är ett start och ett stopp, utan man spelar mera, som vi pratar om hos oss, som vi kommer kunna fördjupa oss i också framöver, om flöden. Att man delar upp sig och sitt arbete i flöden som egentligen aldrig har ett stopp. Det finns inget stopp, utan de lever för alltid egentligen, tills något annat bestäms. Och i det så kan man jobba med att driva förändring och förbättring. Så att det är inte det. Det finns ju många olika sätt att göra det här på. Men det finns ett sätt som vi tror mycket på, är ju att jobba med någonting kontinuerligt utan ett slut, så att säga. Mm. Ett evigt spel. Jag vet inte, Jonas, om vi ska se det som en bra slutkläm för det här, den här blocket då.
Ja, det tänker jag. Det här eviga spelets mindsetet.
Precis.
Man spelar inte för att vinna, utan man spelar för att finnas kvar.
Ja, precis. Och det kan vi prata vidare om vid ett annat tillfälle, vad det innebär. Att ha det mindsetet framför det finita spelet, det spelet som har ett slut, så att säga. Det ger ganska mycket olika effekter på en organisation och på en individ. Men det tar vi vid ett annat tillfälle. Bra. Då ska vi gå vidare till det som vi kallar veckans lärande. Och då, den här gången så passande, i och med att det är faktiskt första gången som vi sitter här och poddar. Det är vårt första avsnitt. Det känns helt fantastiskt roligt, spännande, lite läskigt.
Verkligen.
Så vill vi prata om just det. Podcast, Just Do It har vi kallat det. Och någonstans egentligen bara resonera lite kring att våga. Varför vill vi köra igång en podd, Jonas, egentligen? Varför gör vi det?
Ja,
alltså så här, jag ska backa bandet, förlåt. Mm. Jag backar lite, för egentligen så är det så att huvudtemat kommer vi in på sen, och då kommer jag gå in mer på ett djupare varför med ett syfte.
Just det, syftet.
Det här är lite mer utifrån vad lär vi oss och vad har vi lärt oss än så länge av att köra igång med poddandet utifrån ett veckans lärande perspektiv då, så att säga. Vad visar det här?
Och det handlar väl lite om att dels har vi fått igång mer dialoger om att våga nå ut.
Precis.
Och nästan någonstans ta lite ställning till vad vi faktiskt själva tycker.
Och kan det inte också vara, för så känner jag, är det inte också att våga göra något som är obekvämt? Alltså att vi lär oss här, eller en insikt, ett lärande vi har härifrån är våga. Det var därför vi sa just do it. Kör, hoppa ut, testa.
Och det blir ju så, det kan ju inte gå mer än fel.
Nej.
Det är väl en inställning jag har till det mesta här i världen. Man måste testa, sen är också en inställning att man måste testa saker för att kunna ha en åsikt om det.
Precis. Och det kan väl nämnas lite intressant som kuriosa till just det här just do it-grejen, att vi spelade ju faktiskt in ett första avsnitt här som blev knas med inspelningskvaliteten då. Så att ja, det var bara att sätta sig igen, upp på hästen igen som man säger, och köra vidare. Så det känns lika kul den här gången.
Verkligen. Och jag tänker att det ska vi försöka få med oss ut i mikrofonerna också, hur mycket vi brinner för att nå ut med hur vi tycker och tänker.
Absolut. Och det är väl verkligen så. Det håller jag med om. Men det, och det är liksom, om vi ska knyta tillbaka det till lite grann, ett övergripande lärande är ju just att våga experimentera, våga testa,
våga misslyckas,
våga lära och utvärdera och korrigera hela tiden. Och det är väl något, Jonas, som vi gör alltid, är det inte det?
Ja, jag tror definitionen av gurus är den som har misslyckats mest gånger.
Ja.
Alltså det är den som har testat mest saker, det är den som kan mest. Man brukar väl säga vissa slogans, den som vet mest vinner mest. Men här har vi inte med pengar, utan här är ju lärande,
ja.
Kunskap.
Ja.
Det eviga lärandet brukar vi prata om.
Precis, och verkligen så, Jonas. Och det häftiga med det är ju just att vi måste, nu tappar jag tråden lite grann här.
Vågar man inget, vinner man inget.
Nej, precis.
Också en sån.
Vågar man inget så vinner man inget. Och det viktiga är att vi tror ju väldigt mycket på att experimentera och lära och korrigera och göra det i små block hela tiden.
Ja.
Och det är någonting som tilltalar oss väldigt mycket. Och just att uppmuntra varandra, och det är samma sak här som är lite grann lärandet runt omkring det här, det är att vi kan mer än vad vi tror och vi ska våga mer.
Och där tror jag också på, det är också någonstans att trigga varandra, som du säger. Antingen kan man ju trigga också via inspiration, och sen kan man trigga lite vid att nu gör vi det bara.
Ja.
Så just do it där, det är också en sägning som jag har med mig i livet.
Ja, ja, jättebra, Jonas. Det är superbra. Och vad heter det? Det känns väldigt roligt. Och det är också en annan sak här, är ju att som vi vill se som ett lärande för oss och en utmaning till omvärlden, det är att, som sagt, att våga och testa och sen korrigera. Och inte, om andra kan så kan du, så att säga. Eller vi.
Ja.
Ja, men det är jättebra. Jag tänker mig så här, vi skulle kunna göra så att vi studsar vidare därifrån till det som är, ska man kalla, vårt huvudtema för dagen. Känns det bra, Jonas?
Ja.
Och vårt huvudtema då för dagen, det är ju egentligen, som jag var lite inne på innan då, det är ju ett, ja, försöka paketera syftet egentligen med den här podden överhuvudtaget. Varför gör vi den här podden, och vad är syftet med den här podden? Och vi kallar den ju Framtidens bolag. Och ni kommer ju lära er under resan vad Framtidens bolag egentligen är, och paketeringen, så att säga, eller vad som ingår inom ramarna för Framtidens bolag. Men där vi gillar så mycket, och det som är väldigt mycket så som vi tänker och resonerar i regel, är ju att vi vill gärna bygga ett syfte och en vision, och sen så bygger vi någonstans upp innehållet därefter, kan man säga. Och det är samma sak med podden och namnet på podden. För namnet på podden, Framtidens bolag, det funderade vi ju länge och väl på vad vi ville ha för namn. Men fördelen med Framtidens bolag är att vi är ju, många av oss som kommer vara med i den här podden, vi brinner ju för olika saker.
Ja.
Och till exempel så kommer man kunna prata om allt ifrån att vad ledarskap och organisation är för framtiden och hur det borde se ut, till tekniska lösningar eller varför vi ska ha en bra kodkvalitet eller varför vi ska använda XYZ, olika tekniska ramverk. Det finns utrymme för att prata om väldigt många olika saker inom ramarna för vad vi ser är framtidens bolag. Eller hur, Jonas?
Verkligen, och där finns det ju en till dimension. Vi har ju dels tekniken med oss i grunden.
Jajamän.
Sen har vi också människan.
Verkligen.
Och det är ju lite där också, den här dimensionen som man ser mycket håller på att hända och bli mer och mer viktig. Vi pratar om psykologisk trygghet i leveranser. Och då kan man fundera på, men hur tillkommer det här då? Så att jag tänker, det handlar ju om att spekulera tillsammans. Och det skulle vara kul här med flera röster ifrån lyssnare och resonera vidare.
Absolut.
Men just syftet här är väl att vi kan resonera fritt vad vi tror framtidens bolag.
Ja, och varför ska då vi sitta och tänka på de frågorna? Jo, vi anser ju då att en av grejerna här och en av de anledningarna är ju att det finns ju någonstans, som vi ser, ett väldigt stort behov av att en rörelse, och den vill vi vara delaktig i, och det är därför vi delvis poddar. Det är för att vi vill vara en del i den rörelsen som flyttar bolag in i framtiden, in i nya paradigmet så att säga gällande ledarskap och organisation. Och varför vill vi då göra det? Jo, det vill vi göra för att det är ett bolag där människan är i fokus, där framgång inte bara mäts i form av att tjäna mest pengar, där framgång mäts i hållbarhet och långsiktighet och så vidare och så vidare. Vi är övertygade om att det behövs pratas mycket mer om den typen av frågor än vad det gör idag. Och därför så sitter vi här och har den här podden. För att vi vill kunna driva den typen av frågor framåt, helt enkelt. Så är det. Och nu är det ju så att andra viktiga frågor som kommer komma upp här är ju, ja, det är ju hur man kan driva sig mot den typen av bolag, helt enkelt. Så det är ju en stor del till varför. Och som sagt, vi ser ju människan som så viktig här, och vi ser ju någonstans att det måste till många förändringar. För det är ju också så här att organisationer och ledare har ju väldigt mycket makt. De har väldigt mycket att säga till om här i världen. Och därför så är det väldigt viktigt att inspirera och försöka se till att framtidens ledare och framtidens organisation styrs och leds på ett annat sätt än vad det gör idag. Och det finns ju positiva tendenser, men vi ser att det finns mycket mer att göra, och där känner vi att det är viktigt att vi är med och utmanar, helt enkelt. Så det är ju en viktig del här.
Ja, precis. Det blir ju som jag sa förut då, det här med just do it, lite för att återkomma till det. Det var ju det här syftet att man kopplar till människan, och det är mycket dialog här, tänker jag, som vi också vill driva framåt, som behöver ske.
Ja.
Sen kan det finnas tekniska mekanismer eller kodkvalitet för att höja upp det och att det blir tydligare. Vi pratar om psykologisk trygghet till exempel i leveranser eller i företag. Men det vi ser, som du säger, den här dialogen som inte sker, som kanske sker frånskilt. Jag tror så här. Dialogen sker ju på andra platser. Det sker ju såklart mellan HR och personal.
Visst.
Men den behöver ju också ske i leveranser, i team, i organisationen, på golvet.
Ja, men jag tror också så här att dialogen finns där. Men jag känner en stark vilja att vara del i i den rörelse som faktiskt ser till att bolag lever och ledare lever efter det här hela vägen i mål, så att säga. Det är ju annars väldigt, det kan ju vara så att man pratar mycket om det och just nu sitter och funderar på hur man ska föra in det i organisationer, som du säger, Jonas, med HR och så vidare. Så att jag tror absolut så är det många företag som har goda initiativ, men just hur viktigt det är att vi är med och driver den här förändringen framåt nu på riktigt, helt enkelt. Så att besluten tas baserat på flera parametrar än bara att tjäna pengar, till exempel.
Verkligen, och jag tycker personligen att vi lever ju lite så redan nu. Och det blir ju viktigt då att föra vidare hur vi tycker och tänker. Och det som du säger, vi är ju med i den rörelsen.
Ja.
Och vi vill gärna vara med och ta den även till Örebro.
Absolut.
Och den rörelsen har ju flera dimensioner. Det är inte bara, vi ska inte bara prata om mjuka värden. Vi måste prata om det andra, men vi måste också komma ihåg att de hänger ihop.
Ja.
Det var där jag menade förut, att dialogen sker nog på olika ställen. Men
ja, men det är det, absolut.
I den komplexa världen med system thinking så blir det ju verkligen så att någonting här förändrar någonting där.
Precis. Och jag tänker att nu råkar ju du och jag sitta i Örebro och jobba, men jag tänker att fördelen med den här typen av medium så att säga är ju att den når ut till alla som kan svenska egentligen.
Såklart.
Vilket är en kraft och en styrka, på tal om det här lite grann vi pratade om innan, med de digitala möjligheterna som finns. Sen är det ju absolut så att i den region och stad och närområdet vi lever så har vi ju ytterligare möjligheter att vara med och driva opinion för att vi kan också träffas enklare fysiskt så att säga. Så att jag tänker att det är både och. Men också så att den här podden, tanken är ju att vi ska, som Jonas var inne på tidigare, du var inne på tidigare Jonas, att försöka hitta andra som tänker och känner som vi, och även kanske de som inte gör det, men Vi vill ju gärna på något sätt söka upp fler som vill vara delaktiga i den här förflyttningen tillsammans med oss. Och därför så är det klart så att vi kommer framöver kunna tänka oss att ha gäster och gärna liksom träffa er andra här ute i, ja, i etern som vill prata mer om de här frågorna. Och då kan man göra det både digitalt och fysiskt helt enkelt. Det ser vi ju fram emot, att knyta an, tänker jag då, andra saker runt omkring podden som har med temat och ämnena att göra, eftersom att det ser vi verkligen fram emot. För dialogen, det är ju en anledning också till att vi poddar, varför vi sitter här och varför vi startar den här. Det är ju för att vi för ju så oerhört mycket dialog, Jonas, internt,
ja,
i våra mötesrum kring hur vi ska hjälpa människor både internt, hjälpa människor, och även externt så att säga, hjälpa mer. Och då kändes det väldigt naturligt också att få chansen att prata och föra resonemang och dialog tillsammans med er som lyssnar på det här sättet. Det känns väldigt kul också faktiskt.
Och det var ju för att knyta tillbaka till det som jag sa i början av första med visualisering. Det är just den här dialogen, ja, är viktig. Och det, ja, är väl den man vill få igång. Sen att vi sitter och pratar om de här, det betyder ju inte att vi har rätt eller fel, utan det, nej, blir ju, dialog är ju där man kan vara, tycka olika.
Jajamän.
Och det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja.
Och det tänker jag också kan vara ett test där man når utanför våra fyra väggar. Och intressant att du nämner också utanför Örebro. Det har inte slagit mig.
Det tycker jag. Det är fördelen med podden.
Ja,
det,
såklart.
Och egentligen världen, men någonstans måste vi ju börja, och då kändes det ganska bekvämt. Det kändes lagom obekvämt att börja podda på svenska,
ja,
istället för att välja att börja göra det på engelska, det första vi gör, tänker jag.
Det ligger ju utmaningen, just do it. Vi får väl ta något avsnitt på annat språk.
Ja, vi får väl göra det. Och sen, vad var det mer jag tänkte på där som jag tycker är intressant om man tittar runt omkring det här ämnet då som vi pratar om, det är ju just det där att vi vill att den här podden ska vara med och hjälpa oss till en bättre värld egentligen, en bättre framtid. Och då ser vi det här som ett viktig fråga, eller viktiga frågor att diskutera. Och vi försöker ju leva med mycket av det här redan idag helt enkelt. Och samtidigt så är det ju en annan sak som jag tänker på här nu också som ett syfte med den här podden. Det är ju som vi sa, att lära oss tillsammans med andra. Och som Jonas var inne på, föra dialog med andra. Och det är ju någonting som vi tror väldigt mycket på, är ju att föra dialog. Och dialog för vi ju gärna med andra. Men det vi har lärt oss genom åren, tycker jag, det är att det är mycket träning i att föra konstruktiv dialog. Det är någonting som vi, det kan vara ett helt kapitel tror jag någon annan gång, att just prata om vad är egentligen skillnaden mellan en diskussion och att föra dialog? Och det är inte det att alla ska tycka lika, men i en dialog av rätt karaktär så måste man innan det, skulle jag säga, ha byggt upp en viss tillit till varandra och gärna det som man brukar kalla psykologisk trygghet, som gör att man känner att man kan bygga vidare på de idéer som kommer fram. Men det är en stor skillnad på att bygga vidare på de idéerna och att se som en grej att tala ner en annan idé. För det är ju annars så det kan vara om man har en diskussion, att man försöker tävla med den andra om att ha den bästa idén. Och det är väl någonting som vi försöker tänka mycket på, att istället bygga vidare på idéer och våga såklart ifrågasätta och våga vrida och vända på idén. Men det häftigaste av allt tycker jag ju är det när det börjar någonstans och sen tillsammans med andra så utkristalliserar sig och utvecklas någonting annat som från början inte var det som sades. Men man kan ändå känna och se att alla har varit delaktiga i slutresultatet. I en diskussion så blir det ju mer så att det är någon sorts person som vinner diskussionen och dess idé kommer vinnande ur.
Ja.
Vi tror ju mer på att bygga vidare tillsammans på idén.
Ja, släppa in andra i dialogen och tänka, som jag sa, och reflektera i grupp.
Precis, precis. Men det är en viktig skillnad tycker jag.
Verkligen.
Att tävla som politiker, om man säger så, i en debatt, i en argumentation om bästa idé eller tillsammans försöka växa fram någonting kraftfullt. Jag tycker det är två väldigt olika förhållningssätt.
Verkligen. Det behöver inte vara politiker. Det kan vara utvecklare som pratar om ett ramverk hit och dit. Absolut. Eller ett verktyg hit och dit.
Ja.
Eller en plattform.
Exakt.
Det gäller ju då att inse att det finns inga vinnare här. Utan det finns olika sätt.
Precis. Och prestigen. Och då kommer vi till kultur igen. Och då kommer vi också till mäta framgång eller mäta resultat.
Ja.
Att det måste inte givet vara så att vinnaren är den som fick fram sitt ramverk, utan det kan ju lika gärna vara så att vinnarna är de som har tillsammans kommit fram till att ramverket var det bästa, även om det fanns tre att välja på.
Ja, och framförallt lite varför finns de här? Det brukar man landa i en sån dialog när jag går in i dem i alla fall, att varför finns det ens? Alltså istället för att man i sak säger vilket som är bäst här.
Ja.
Så brukar dialogen snarare landa om vilka andra finns det och varför finns de. Så man drar upp dialogen på en annan nivå.
Ja.
Vi får inte glömma imposter syndrome som finns här närliggande, när man tänker att man inte kan någonting. Men det är ju liksom inte där vi ska landa, utan att vi lär oss och blir lite bättre tillsammans då.
Precis, precis. Nej, men så då har vi ju någonstans. Ja, det finns, då förstår ni ju och vet ni ju lite mer om varför vi vill starta den här podden och vad vi har för som ett här syfte och vision. Och det är ju egentligen som vi pratat om nu, att vi ska bli fler som är med och driver den här positiva förändringen framåt, så att säga. För vi är övertygade om att det behövs för en morgondag som vi tycker om också, så att säga. Och det känns otroligt spännande och inspirerande här att vi faktiskt har kommit igång och att vi kommer kunna fortsätta med det här. Så att jag tänker med Jonas att i och med att vi inte har några av naturliga skäl då lyssna frågor idag, så kanske det är så att vi ska känna oss lite nöjda med första avsnittet här. Om inte du hade någonting mer som du ville tillföra till huvudområdet, så att säga.
Nej, jag tror att vi kan avsluta där, med tanke på att det blir mycket också resonering runt omkring ungefär liknande grejer. Så jag tänker att det här är ett bra första.
Tycker vi har fått fram det som vi ville i första avsnittet och hoppas att vi når ut till några av er och att det över tid kan bli fler och fler och att vi tillsammans här nu är med och skapar någonting fantastiskt och att vi gärna som sagt språkar mer och för mer dialog i olika sammanhang framåt. Det ser vi verkligen fram emot. Så att, ja, då är vi redo för att tacka för idag, Jonas.
Yes.
Och då säger vi väl så här att tack för att ni lyssnade. Håll utkik så hör ni oss igen nästa vecka. Ni hittar oss på framtidensbolag.se och i er podcast-app. Hej då!
Tack, hej!